I Jesu namn. Amen. Amen. Varsågod och sitt. Tack för inbjudan, tack för förtroendet att få komma på nytt. Det är alltid roligt att vara här, jag trivs jättebra här. Tack också för lovsångskvällen här i veckan. Jag har varit ensam i en hel lång vecka. Maken tog barnen och for till New York faktiskt. Och man kan ju fråga sig att vem är så dum att man lämnar hemma en vecka om man skulle få fara till New York. Men om man är en trött moder så förstår man vikten av att få vara hemma alldeles ensam och bara sköta sig själv. Så det var inte ens någon fråga för mig. Det var, om jag bara får låta bli att åka så valde jag det. Och nu är den övriga familjen är helt upp och ner på grund av jetlaggen. Min son, eller vår son Walter som är 11 år, gick på högvarv klockan 1 i natt. Och det kommer att betyda att imorgon när han ska iväg till skolan så kommer han att sova igenom hela den dagen. Så jag får skriva till hans lärare ikväll och be om ursäkt. Det har inte med henne att göra utan det har med andra saker att göra. Hörni, tack för att jag får vara här. Vi ska studera ett ord faktiskt tillsammans idag från andra krönikeboken 24. Och ett tema som jag har gett den här enkla rubriken inflytande. Och innan vi läser det här ordet som finns där, det får gärna vara där på väggen. Innan vi läser det här ordet så ska jag bara nämna om detta att det är ju så att kristenlivet är fullt av paradoxer. Och man måste på något sätt klara av att hantera de där paradoxerna. Som till exempel det när Paulus säger att när jag är svag, då är jag stark. Mitt i svagheten så manifesterar sig styrkan. Och man måste klara av den paradoxen och den nästan omöjligheten att när Jesus dör på korset och alla lärjungarna flyr och alla upplever att nu är det slut med det här så tar det bara 3 dagar och så har han uppstått från de döda och så har den största segern genom hela mänsklighetens historia skett. Så den här paradoxen när det ser mörkt ut och det samtidigt är som ljusast, det är en del av kristenlivet. Och jag ska tala om en sån här paradox idag som har att göra med inflytande. Och det har att göra med detta att som kristna är vi födda in i en gemenskap. Vi är födda in i ett sammanhang. Vi tror inte på någon privat kristendom där vi på något sätt bara surfar för oss själva. Utan vi är födda in i en gemenskap där vi får påverka varandra och ha ett gott inflytande på varandra. Och behöver ett gott inflytande från varandra. Och samtidigt behöver vi lära oss att utveckla sådana rötter och utveckla en sån stark egen relation med Jesus att vi klarar oss i livets stormar. Där vi kanske också, som Pelle Karlsson sjöng på 70-talet när inte många av er var födda, så sjöng han när du går över floden går du ensam. Och det handlar ju förstås om den sista resan. Men det finns många situationer i livet som vi kan hamna i där vi verkligen behöver kunna stå för oss själva. Så vi har paradoxen att å ena sidan så ska vi leva och på något sätt ta emot ett gott inflytande från varandra och vara ett gott inflytande i varandras liv. Och samtidigt så har vi det här att kunna leva som om jag är ensamrotad, som ett träd vid vattenbäckar vars rötter går djupt ner till marken. Så det är det här vi ska tala om. Och vi ska läsa ett sammanhang ur andra krönikebokens 24 kapitel, de 2 första verserna. Och så ska jag ta lite gammaltestamentlig historia efter det så att vi får bakgrunden. Det står så här. Joas var 7 år gammal när han blev kung. Och han regerade 40 år i Jerusalem. Hans mor hette Sibia och var från Beersheba. Joas gjorde det som var rätt i Herrens ögon så länge prästen Jojada levde. Notera vad som stod i den andra versen. Det stod så här. Joas, kungen, alltså, gjorde det som var rätt i Herrens ögon så länge prästen Jojada levde. Alltså så länge som det fanns en gudsmänniska i den här kungens liv, så länge gick det bra. Sen när det här goda inflytandet från den här prästen i den här kungens liv, när det här goda inflytandet försvinner eller lyfts bort från hans liv genom det här naturliga att den här prästen dör, då plötsligt barkade av för den där kungen. Och det här är inte första exemplet eller det enda exemplet i Bibeln på att människor, när det goda inflytandet över deras liv har försvunnit, så spårar de plötsligt ur. Det här skulle kunna vara en berättelse om kanske någon i din släkt eller någon i din familj eller någon av dina förfäder eller din kompis som du studerat tillsammans med. Så länge det fanns ett gott inflytande som kanske var en andlig mor, en andlig far eller den biologiska mamman eller pappan, eller så länge det fanns en viss pastor eller så länge det fanns en viss människa i den här personens liv, så länge gick det bra. Men sen när det här goda inflytandet tog slut, så då gick det fel av någon anledning. Och det här visar vår bräcklighet som människor. Det visar också på vikten av att ha ett gott inflytande på varandra. Men det visar framförallt också på detta att vi behöver rötter. Och att man inte klarar sig utan rötter. Vi ska ta lite historia här. Under Davids och Salomos tid så var Israel ett enat rike. Sen så småningom så delas riket upp i ett nordligt rike och ett sydligt rike. I det sydliga riket som hette Juda så var Josafat bland annat kung. Josafat var kung mellan 924 och 900 ungefär. Josafat var han som genom lovsång fick vara med och se ett gudsrikes genombrott i en sån här krigssituation. Och som ofta har predikats över. Efter Josafat så kommer Joram som kung. Han var kung mellan 900 och 893. Och den yngste sonen till Joram hette Ahasia och han blev kung 893. Till all lycka var han kung bara i ett år, för han var en katastrof på två ben. Fullständig katastrof. Och det största problemet i denne mans liv, i Ahasias liv, var detta att han hade en mamma som hette Atalia. Och det står om den här mamman Atalia, hon skulle förresten på spanska kunna kallas för en brujita, det betyder en a witch. Alltså en riktig, riktig galen panna på två ben, verkligen. Skulle det finnas en ordbok där vi söker upp ordet wicked, så skulle hon säkert vara med foto där bredvid. Alltså en riktig katastrofkvinna. Och det står om denna Atalia att hon påverkade sin son Joram till att leda landet in i avgudadyrkan. Så här har vi ett inflytande som verkligen inte är bra. Till all lycka tar det bara ett år. Och så dör denne Ahasia efter det. Och då gör den här Atalia, den här brohitan, den här kvinnan då som är mamma till den kung som just har dött. Hon tar över makten, blir drottning och börjar regera. Hon ser också till att kungens alla barn dör eller dödas. Så hon tar livet av egentligen sin egen familj. Det som är det underbara i situationen är att prästen Jojada då tar undan en av sönerna, den yngste sonen som heter Joas. Tar undan honom och gömmer honom. Och sen lite senare så utropas denna lilla kille som då är 7 år gammal, utropas till kung. Och då blir den här brohitan, då blir hon riktigt, då floppar hon helt och hållet ut och ropar hon sammansvärjning, som om det skulle vara på något sätt synd om henne. Men i praktiken då så avkläs hon sin makt och då blir Joas kung. Den är som vi läste om i andra krönikaboken 24. Så vid 7 års ålder skaffar man en liten krona åt honom och så är han kung. Och så stod det om honom att så länge prästen Jojada fanns i hans liv, Så går det bra för honom. Och han leder folket in i verkligen i en gudsfruktan. Det står att han låter samla in pengar, på tal om att samla in offer. Han samlar in pengar för templets restaurering. Han ombygger templet. Han gör allt möjligt gott som har med Guds rikes, framgång och välgång att göra. Problemet är bara det att han egentligen inte står på egna ben. Så när denna präst Jojada, när han dör, så faller hela systemet i hans liv. Och det här är värt att fundera lite på. Jag ska säga 4 enkla saker kring det här som jag hoppas att du har nytta av. För det första, när vi blir troende så föds vi in i en gemenskap. Bibeln säger så här i 1 Korinthierbrevet 12 kapitel och 13 vers. I en och samma ande är vi alla döpta för att höra till en och samma kropp. Vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. Och vi har alla fått en och samma ande utgjuten över oss. Här står det med all önskvärd tydlighet att vi är döpta till att tillhöra en och samma kropp. Och det är i klarspråk detta att som kristen behöver du inte surfa ensam, så ska du inte behöva surfa ensam, utan du är insatt i ett system, du är insatt i ett sammanhang där det finns människor som bryr sig om dig, eller som är kallade att bry sig om dig, och där du är kallad att få vara med och bygga upp gemenskapen med att ha ett gott inflytande på andra människor. Vi är insatta i ett sånt system, och det här är en sån här välsignelse som Gud har gett oss. Församlingen är och kommer att vara en välsignelse. Jag tror att en av de, ja, det kanske är fel sagt. Jag tänkte säga att en av de viktigaste sakerna som Gud gör i den här tiden, men det är kanske en fel analys. Jag tror att en av de viktigaste sakerna Gud vill göra i alla tider är församlingens upprättelse. Det är att församlingen på något sätt går bort från att vara någon slags verksamhetsmaskineri som bara liksom ordnar möten, till att bli familj där man verkligen bryr sig om varandra. Jag tror att det ligger väldigt starkt på Guds hjärta. Jag har tänkt på det väldigt mycket i mitt eget församlingsarbete. Hur lätt det är att människor på något sätt tänker att församling handlar om möten som predikanterna ordnar. Så kommer vi dit, sitter där, njuter av det. Och så går vi hem och så ber vi om väckelse, och så hoppas vi att det är 100 människor nästa söndag som predikanten tar hand om, ber för alla sjuka, ber till frälsning med folk, sköter om dem efteråt så att de får växa i tron, och så kommer vi tillbaka nästa söndag och får njuta av det underbara att Gud är i rörelse, och vi får sjunga starka sånger och atmosfären är härlig, och ni vet allt det där. Men låt oss tänka på detta. När det föds nya andliga barn, är det precis på samma sätt som när det föds barn fysiskt i en familj? Eller när man adopterar barn. Och det är det att vanligen så får man bara ett barn i gången. Det kan hända att det kommer två på en gång, men det är ganska ovanligt sist och slutligen. Det kan till och med komma tre i värsta fall, tänkte jag säga. Det är ingenting att önska, verkligen. Det är ingenting att önska. Och det är precis på samma sätt när man adopterar. Man får inte adoptera hur många som helst på en gång. Man skulle kunna tycka att men, res nu till Afrika och plocka hem 10 stycken. Det finns ju så många som behöver hjälp. Och det kan man ju tycka, man kan också ha någon slags sån här övertro på sin egen förmåga, att men vi tar nog alla på en gång. Men det finns ingen vishet i det. Och det finns inte heller någon vishet i att tänka att nu ska vi ha 50 som kommer till tro i nästa möte. Oavsett hur underbart det än är, för det handlar om 50 barn. Och vem är den mamman som tar hand om 50 barn? Det vill jag se. På riktigt alltså. Och det är också en av orsakerna till att sådana här stora crusades sällan lyckas på lång sikt. Därför att vi inte har någon familj som tar hand om dem här. Vi föds för att tillhöra en kropp. Och vi föds för att förbereda som en kropp att ta hand om varandra. Och därför står det i Romarbrevets 8 kapitel och 29 och 30 vers så här. Dem som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt. Till vad då? Till att formas efter hans sons bild, så att sonen blir den förstfödde bland många bröder. Alltså Guds avsikt med ditt liv är att du och att jag ska bli som Jesus. Att det ska kännas när vi kommer samman och när vi träffas, när vi dricker kaffe tillsammans med varandra, när vi går på kafé eller när vi möts på stan, eller när du kom hem till mig, att det var som att sitta med Jesus. Det var som att bli förstådd. Det var som att bli så berörd. Det är att vara liksom under Guds fostran och behandling. Så står det, dem som han har förutbestämt har han också kallat. Dem som han har kallat har han också förklarat rättfärdiga. Och dem som han har förklarat rättfärdiga har han också förhärligat. Så här ser vi liksom Guds målsättning med oss. Han sätter oss in i en kropp. Och syftet är att vi ska bli lik honom. Så att människor som kommer till tro inte bara upplever att jag hade starka möten och det är bra lovsångsteam och det är bra predikan. Men att de framförallt upplever familj. Att de framförallt upplever att det här är ett ställe som är förberett att ta hand om en sån som mig. En brusten människa som mig. Att ha ett gott inflytande på mitt liv. På tal om inflytande. All right. Så vi går lite vidare. Det fantastiska med en gemenskap är just det goda inflytande vi kan ha på varandra. Och hur vi kan lyfta varandra. Jag har tänkt läsa en liten text ur en bok som har betytt jättemycket för mig och som ni antagligen känner till. Det är Anders Olsson från den församling som hette Gilead för i Göteborg. Sen blev det Connect Church, och nu tror jag att det är en Hillsong-församling. Eller om det inte har blivit det, så är det kanske på väg, jag vet inte. Men anyway, han har skrivit en bok som heter Välkommen hem, att bli en kyrka för dem som inte har en kyrka. Och jag tror att jag har citerat den här boken tidigare någon gång när jag har varit här också. Och det är bara för att jag är jätteberörd av den här berättelsen. Framförallt av det han säger om församlingen. Och så här säger han om inflytande och vår kallelse att ha inflytande på varandra. Han berättar om den tid när han kom till tro. Jag kände mig ibland väldigt osäker i den kyrka jag sökt upp och ville bli en del av. Jag hade fått starka negativa reaktioner från mina gamla vänner, och det gjorde att jag ännu ivrigare sökte trygghet och acceptans bland de nya, alltså i församlingen. Min osäkerhet fortsatte att leva vidare länge inom mig, mitt i kyrkan. Jag hade ofta svårt att veta vad som förväntades av mig. Jag hade en brinnande längtan att leva för Gud, men jag ville också visa för församlingen att jag var bra och dög. Det ledde till ständiga ansträngningar som ibland gick för långt. Det blev mycket gjort, men inombords började det bli tomt. Jag hade behövt andliga fäder och mödrar som kunnat hjälpa mig att få balans i mitt liv. Personer som kunde ha hjälpt mig att förstå att jag är älskad för den jag är och inte för vad jag gör. Det kunde ha hjälpt mig att orientera mig både i kyrkan men även i vardagen, där jag mer eller mindre betraktades som fanatisk fundamentalist. Då hade jag kunnat få slappna av och njuta av livet. Precis som Priscilla och Aquila i Apostlagärningarna hjälpte den hängivne Apollos med hans brister i tron, hade jag behövt närhet till andligt mogna förebilder som kunde ha talat in i mitt liv och hjälpt mig att sätta gränser. Och så citerar han Apostlagärningarna 18:26. Priscilla och Aquila hörde honom, och de tog sig an honom och förklarade grundligare Guds väg för honom. Det här var Anders längtan, detta att hitta ett gott inflytande i sitt liv. Att hitta andliga föräldrar som backade upp hans liv. Ett inflytande som kunde lyfta honom och som kunde bära honom. Och det här talar Bibeln väldigt mycket om. Jag ska ge några bibelcitat. Saltaren 37, vers 30. Jag ska se om vi får den där på engelska. Det står så här att the mouth of the righteous utters wisdom and his tongue speaks justice. Alltså den rättfärdiges mun, och det står egentligen i den översättning som jag var ute efter, det står så här: the godly offer good counsel. Alltså de gudaktiga eller de gudfruktiga, de ger gott råd eller goda råd. Alltså the mouth of the righteous utters wisdom, den rättfärdiges mun kommer med vishet. I Ordspråksboken 12, vers 15 står det så här: dårens väg är rätt i hans egna ögon, den är vis som lyssnar till råd. Eller dåren tycker själv att hans väg är rätt, vis är den som lyssnar till råd. Vis är den som tar emot ett gott inflytande från andra människor. Eller Ordspråksboken 11:14. Utan ledning faller ett folk, när många ger råd går det väl. När många ger råd går det väl. Eller där kloka råd saknas kommer folket på fall, stod det i min översättning. När många ger goda råd går det väl. Vi kan ta en följande ord där, om vi har en till. Vi ska se vilket som kommer här. Ja, första Korinthierbrevet 15:33. Låt inte bedra er, dåligt sällskap fördärvar goda vanor. Här har vi liksom andra sidan av det, att när det inte finns ett gott inflytande utan ett dåligt inflytande, så kan det spåra ur och gå riktigt vart som helst. Men poängen här är det att vi är födda in i en gemenskap. Det är liksom fantastiskt, och vi har en möjlighet att ha ett gott inflytande på varandra. Och jag är säker på, om du tittar tillbaka på ditt eget liv, jag kan göra det själv, jag är 52 idag, och jag kan speciellt komma ihåg från den tid när jag var i övre tonåren och som ungvuxen, komma ihåg vissa människor som hade en otrolig betydelse för mig. Människor som såg någonting i mig, trots att man nog skulle ha väldigt bra ögon för att se någonting där, men som ändå på något sätt smorda med Guds, säkert med Guds nåd och barmhärtighet, liksom såg att här finns någonting, och som kunde bekräfta en kallelse och som kunde ge riktlinjer för framtiden och kunde tala in ett gott inflytande som förde mig på rätt väg. Helt ovärderligt. Och här sitter vi idag, och det kommer att sitta generationer som vi har offrat för, generationer som vi ber för att ska komma, de behöver ditt goda råd. Vilket förutsätter att du själv är stark i din Gud. Problemet med Joas var det att han hade inget eget liv med Gud. Han funkade väl så länge den här prästen talade in i hans liv. Men när det goda inflytandet tog slut så gick det också illa. Och det för oss vidare till nästa punkt här. Jag ska ta en tredje tanke här. Och det är det att samtidigt får vi inte leva eller bygga vårt liv på ett sånt sätt att vi själva inte rotas. Att vi själva inte rotas. Vi lever inte genom andra människor. Och vi lever inte på grund av andra människors inflytande. Utan vi är kallade, som Psaltaren 1 säger, jag bara citerar det. Att den rättfärdige är som ett träd planterat vid vattenbäckar. Vars rötter går djupt ner till bäcken. Och allt vad han gör lyckas väl. Och välsignade den man, säger Jeremia i kapitel 17, som förtröstar på Herren, som har Herren till sin förtröstan. Han är som ett träd planterat vid vattenbäckar och vars rötter går ner djupt. Och löven vissnar inte och trädet producerar frukt därför att det är så väl rotat. Och därför säger också Paulus i det andra kapitlet i Kolosserbrevet så här. Det ska vi läsa. Kolosserbrevet 2, verserna 5 och 6. Nu har jag kanske, vi ska ta vers 7 också. Jag tror att jag har gett lite fel här. Jag ska ta fram min egen version här. Kolosserbrevet 2. Där det står så här. Jag tar från vers 6 och framåt. Liksom ni tog emot Kristus Jesus som Herren, så lev i honom och låt er rotas och uppbyggas i honom och befästas i tron. I enlighet med den undervisning ni fått och överflöda i tacksägelse. Alltså låt er rotas och uppbyggas i honom och befästas i tron i enlighet med den undervisning som ni fått. För att kunna stå utan ett gott inflytande i tiden när det där goda inflytandet kanske tas bort från vårt liv så måste det finnas rötter hos oss. En sån här snittblommebukett. Som kan vara ytterst vacker att se på och som kanske håller i en eller två veckor om man är riktigt skicklig kanske, om det är en bra sort av blommor. En sån bukett har inga rötter. Den är liksom avklippt, den är fin i vasen, men när det goda inflytandet tar slut så är det slut. Men om man vill skapa som goda kvinnor som odlar, nu pratar jag inte från mitt eget liv utan såna här kvinnor som kan det här med växter och grejer, så kan till exempel ta av en sån här lilja, så plockar man lös en liten kvist och så sätter man den i ett glas och så får den stå i det där glaset och så utvecklas det rötter och så står det kanske där och utvecklas i en vecka, två veckor, tre veckor och när det har fått rötter kan man plantera det i mylla och så blir det en krukväxt. Vi gjorde det här en gång till en årskonferens i Åbo. Vi gjorde massor med krukväxter på det här sättet. Och det var fascinerande att se den där utvecklingen när rötterna liksom sprack ut. Och det är Guds syfte med ditt och mitt liv. Orsaken till att vi söker honom på det här sättet när vi kommer samman som gemenskap. Orsaken till att vi läser ordet. Orsaken till att vi ber och sitter inför Jesus är för att vi utvecklar rötter. Det är för att kunna gå djupt. Det är för att kunna stå mitt i stormen. Och det är för att kunna ha en egen relation med Jesus. Så att när ditt bästa inflytande tas bort från ditt liv. Så racklar du inte ihop som Joas. Utan det står stadigt. Och det är Guds tanke med oss var och en. Och då kan vi också för det fjärde. Och vi börjar närma oss slutet. Då kan vi också bli till välsignelse och till gott inflytande för andra människor. Det kan man inte om man inte själv har en källa att dra ur. Jag nämnde här i början om den här Atalia, den här kvinnan som var, låt oss se nu vad hon var. Hon var alltså mamma till Ahasja som blev kung och han som var kung bara i ett år. Hon som var den här brohitan. Så det står om henne så här, det kommer inte att komma på väggen men jag ska ta det i alla fall. Det står i andra krönikebokens 22 kapitel och vers 2 och 3. Att han var 42 år när han blev kung och han regerade ett år i Jerusalem. Hans mor hette Atalia, där har vi henne igen, Omris dotter. Också han vandrade på samma väg som Ahabs hus eftersom hans mor förledde honom till att leva ogudaktigt. Märkligt inflytande. Hans mor ledde honom till att leva ogudaktigt. Och det är bara när man själv har en källa att dricka ur. Det är bara utifrån överflödet i vårt eget liv som det kan bli ett gott inflytande bland andra människor. Om det är tomt på min egen insida, då kan det inte bli ett gott inflytande. Därför säger Jesus att den som kommer till mig, eller den som dricker av det vatten som jag ger honom, han ska bli, det vattnet ska i honom bli en källa till evigt liv. Och det ska bli någonting som porlar fram ur hans liv och som blir till välsignelse för andra människor. Så för att sammanfatta det jag har försökt säga, jag tror att vi kallar det att vara ett gott inflytande på varandras liv. Att du ska kunna se tillbaka på människor och tänka så här, att tack och lov att hon fanns i församlingen när jag kom till tro. Tack och lov att den här personen fanns där som såg mig, som talade gott in i mitt liv, som trodde på mig då när ingen annan trodde på mig. Som gav mig möjligheter, som pushade på mig även då när jag borde absolut inte ha fått göra någonting offentligt, så trodde hon ändå att det kan bli någonting av det här. Det är sådana vi är kallade att bli. Och det är också sådana som vi är kallade att få ta emot i våra liv. Att Gud kommer att välsigna oss med människor som blir till välsignelse för oss. Och samtidigt så betyder det inte att vi bygger på varandra, utan vi skapar samtidigt, eller kallar det att skapa ett starkt trotssystem i Jesus. Att vi kan stå när stormen kommer. Att vi inte är beroende av den här kvinnan eller den här mannen som har varit i oerhört stor välsignelse för oss. Utan att det finns en stabilitet i tron som bygger på detta att jag har vandrat med Herren och jag känner honom. Jag har lärt mig höra hans röst och jag vet hur det är att gå tillsammans med honom. Precis som den här bilden som Jesus använder, det är det sista jag ska säga. I Matteus 8 så använder han bilden av att man kan bygga sitt hus på två olika sätt. Man kan bygga på sanden eller man kan bygga på stark, fast grund. Och han säger att oavsett nu hur livet än vänder så kommer det att bli stormar. Det är liksom det vi har att räkna med. Och poängen i det där är att när stormen kommer behöver huset vara byggt. Det är för sent att börja fixa grunden när det börjar blåsa där ute. Då ska du få stänga dörren, stänga fönsterluckorna som de gör i Florida när det blir sån här hurricane. Och så stänger du runt omkring dig, sätter på en kopp te, hoppar upp i soffan och bara vet att det här står stadigt. På samma sätt, när stormarna kommer i vårt liv, då är det för sent liksom att börja utveckla detta att höra Guds röst. Det är då du behöver liksom känna när du ligger där inför honom att halleluja, han är med mig. Jag har rötter i Gud. Jag har en relation som håller. Jag är inte beroende av att det blåser goda vindar. Jag vet att det här trädet kommer att stå därför att det är rotat i Jesus. Det är att vara byggd på rätt grund. Amen. All right, så nu stannar vi här. Och låt oss bara be om att få vara ett gott inflytande i varandras liv. Och låt oss också be om att om någon behöver ett gott inflytande i sitt liv, att Gud skulle få föra människor samman, att Gud skulle få foga oss samman i församlingarna så att vi kan vara till välsignelse för varandra under den tid vi vandrar här. Så att vi skulle kunna få tacka Gud en dag och säga att wow, tänk att den där människan fanns i Sion som såg mig och som trodde på mig. Därför att så har han satt det att fungera. Vi är födda till att leva i en kropp. Vi är döpta in i en och samma kropp. Och det är en välsignelse. Så Jesus, jag tackar dig för den här församlingen. Jag tackar dig för alla generationer som finns här. Från den yngsta till den äldsta.